Välkomna hit och fira gudstjänst i Hulta idag denna soliga aprilsöndag. Särskilt välkommen till Andreas som ska predika för oss. Linnea, hon har med sig sin pappa. Hon ska sjunga och han spelar och kanske sjunger något också. Och hon ska sjunga tillsammans med oss också. Mycket lovsång ska vi ha. Vi börjar med en unison sång ur sångboken. Sång 521. Var glad för Kristus lever.
Nu är ni snabbare.
Thank you.
Jag ska läsa ifrån dagens gammaltestamentliga text från Sakaria 8, vers 6 till och med 8. Så säger Herren Sebaot: om det som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det verkligen omöjligt för mig, frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: jag ska rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag ska hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i trohet och rättfärdighet. Amen. Vi ska be över det. Jag tackar Herre för att inget är omöjligt för dig. För oss kan det se omöjligt ut, men du har alltid din hand, Herre. Vi behöver höra det här i en orolig värld runt om oss. Tack för att du ändå har alltid din hand, Herre. Nu ska Linnea få sjunga en sång för oss, och sen kommer det fler sånger där vi får sjunga med allihopa. Och då kommer det upp text på väggen.
Till dig som vandrar med förtvivlan i din själ, till dig som tappar tron på mänsklighetens väg, till dig där hoppet nästan helt har tagit slut, till dig som söker vägen nu, till dig där hat och sorg för inte att hjärtats röst, och oron lagt sig som en skugga i ditt bröst, till dig som inte ser någon mening med ditt liv, så finns ett löfte som ger ett annat perspektiv. När all min kraft och styrka helt har tagit slut, och att i efterför min svaghet blivit enda vägen ut, då kan jag vara helt förvisad om att du aldrig ger mig mer. Jag orkar bära för en dag. När orons mörka moln är allting som du ser, och bitterheten får förgifta mer och mer, då kan du lämna allt till honom som förstår att trösta, hela läka dina sår. En kravlös kärlek utan villkor, det är du. Som aldrig släpper taget, är du. Med löfte om att aldrig svika får jag gå, med min fader som har hjälpt mig att förstå. När all min kraft och styrka helt har tagit slut, och att ge efter för min svaghet blivit enda vägen ut, då kan jag vara helt förvisad om att du aldrig ger mig mer än jag orkar bära för en dag. Vill man stå upp så får man, vill man sitta ner så gör man det. Nu är det en stund inför Gud här tillsammans.
Vi är här, samlade tillsammans i vår Guds familj. Enade står vi här inför dig och vi hyllar dig. Vi är här samlade tillsammans i vår Guds familj. Enade står vi här inför dig och vi tillber dig. Vi ropar Abba, Fader, värdigt är ditt namn. Vi ropar Abba, Fader, värdigt är ditt. Samlade tillsammans i vår Guds familj. Enade står vi här inför dig och vi hyllar dig. Vi är här samlade tillsammans i vår Guds familj. Enade står vi här inför dig och vi tillber dig. Vi ropar Abba, Fader, värdigt är ditt namn. Vi ropar Abba,
mitt hjärta för dig Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus. så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Se dig uppe överallt. Se dig när du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Se dig upphöjd överallt. Se dig när du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Gud, jag vill se dig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Gud, jag vill se dig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Gud, jag vill se dig. Se dig upphöjd överallt. Se dig när du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig. Dig överallt. Se dig när du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig.
Du är helig,
lysa för alltid. Älska dig mer och mer. Här i din närhet inför din tron. Så fylld av det liv du
för det. Jag ska bara nämna om det är någon som inte känner igen Linnea Trossö. Hon bor inte så långt borta. Bor i Skedaudde. Och Andreas Ulin som ska predika nu. Han bor heller inte så långt borta i Nykil. Välkommen fram och predika, Andreas.
Det är Slätten Power idag. Ja. Stort tack för förtroendet att få komma hit. Som sagt så bor jag i Nykil tillsammans med min familj. Nu. Jag har mina två äldsta söner, Elliot och William, med mig. De gömmer sig på balkongen uppe. Så har vi Williams kompis Simpson som är här också med oss. Min yngsta son blev sjuk ikväll, eller i natt, så att min fru fick stanna hemma idag. Annars har vi fyra barn tillsammans. Vi bor i Nykil nu i 8 år, trivs där. Hjälper till lite här i scouterna också, trevligt. Kommer från början från Rimforsa, det växte upp i missionsförsamlingen där. Sen flyttade vi in till stan när jag var i gymnasieålder. Så det är bakgrundsinfon om mig, så vet ni vem jag är. Jobbar idag på ett ingenjörsföretag som gruppchef i Mjärdevi i Linköping. Så jag får förmånen att vara ute och predika så här ibland. Jag tycker om det jättemycket. Jag älskar Guds ord och jag älskar Gud djupt. Och det är jättekul att kunna få dela med det och fördjupa sig i ordet ibland. Vi lägger det här i Guds händer. Tack för att vi får komma in för ditt ansikte idag. Fira din död och uppståndelse med att samlas och tillbe dig och ta emot ifrån dig, Herre. Jag ber om din andes ledning, Herre. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för ditt budskap för oss idag, Herre. Led oss vidare på den väg som du har för våra liv. I Jesu namn. Amen. På jobbet så talas det mycket om psykologisk säkerhet. Det är ett nytt buzzword, en fluga. Vad det handlar om är att man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats för att kunna fungera, för att kunna vara innovativ, kreativ och så vidare. Det är någonting som vi jobbar mycket med, och det är någonting som hänger mycket på vilket ledarskap som finns. Hur mycket man ger utrymme, hur mycket man tar hand om sina anställda och så vidare. Och det är, om man når den här psykologiska säkerheten då, så finns det ett större sannolikhet att nå bra resultat, få en hållbar arbetsmiljö och att ens personal och medarbetarna vill stanna kvar. För mig är det här ytterligare ett exempel på hur vi som människor är beroende av trygghet runt omkring oss. Vi är beroende av någonting som är större än oss själva, någonting som finns kvar när vi fallerar. Det ska vara tillåtet att misslyckas i en sån här psykologiskt säker miljö. Och jag tänker att det är en sån trygghet som vi som kristna har i Gud. Men det här bevisar för mig i alla fall att det här är ett grundläggande beroende som vi har som människor. Vi har ett beroende av att känna en trygghet, ett beroende att kunna bero på någonting som är större än oss själva. Något som uppmuntrar oss och manar oss framåt och liksom tänker på vårt välmående också, inte bara det som vi gör. Min egen resa med Gud har präglats att på gång få påminnas om min egen otillräcklighet och att det är i förtröstan på Gud och på hans makt och hans ledning som jag kan lyckas, eller som det går bra. Tillsammans med Gud så har jag mycket större förmåga att kunna vara stark och uthållig trots att det är motvind eller motgångar händer runt omkring. Men i mig själv och i min egen kraft, när jag glömmer bort att blanda in Gud, be om hans hjälp, så blir resultaten snart otillräckliga. Och jag själv som en resultatfokuserad person blir frustrerad. Kraften börjar sina. Och då smyger sig in en oro och också då att modet börjar svika. Ett exempel på det här att jag brukar be för min arbetsdag varje dag på vägen till jobbet. Och vissa dagar så är jag lite stressigare än andra och då kan jag ibland glömma bort det där. Och då hoppar jag in i bilen och direkt så tänker jag på första saken som jag ska lösa på jobbet. De dagarna är inte mina höjda dagar. Kan jag dela med mig. Jag tror ärligt talat inte att det är för att det var just en stressig dag, utan att jag startade inte dagen med fokus på Gud. Jag startade inte dagen i beroende på den här kraften som vi har att falla tillbaka på. Det är det som jag skulle vilja predika om då, att Gud är den enda tillflykten och att han är den här tryggheten som vi kan ha i våra liv. Och jag tänkte göra det utifrån första Petrusbrevet kapitel 1, 3-9. Och det är ju vi är ju en kyrkoårstid där vi precis har gått igenom påsken, och jag kan inte riktigt låta bli att prata om uppståndelsen. Vi har firat att Jesus har offrat sig för oss, att han har uppstått. Men uppståndelsen fortsätter ju. Det är den vi får leva i. Vi får leva i välsignelsen av att få inkluderas i det nya livet i Jesus. Så jag ska börja med att läsa från första Petrusbrevet kapitel 1, vers 3-4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Gud har i sin stora barmhärtighet gett av sig själv, som det står här, för att vi ska ha möjligheten att leva ett liv i andlig frihet och tillhöra och tjäna honom. I Filipperbrevets andra kapitel så kan vi också läsa om hur Jesus går ifrån, alltså hur Gud går ifrån sin gudomliga gestalt och tar mänsklig gestalt för att tjäna alla oss ända till döden på korset. Och i den döden så blev vi befriade från synden. I hans uppståndelse så blev vi på nytt födda till ett liv in i Guds närhet. Och vi, tack vare det så har vi nu möjligheten att vandra med Guds ande. Och det här är ju något, ni som har gått länge med Gud, att något som vi bejakar när vi väljer att döpas i vatten. Symbolen för omvändelsen från vårt gamla liv när vi dör tillsammans med Jesus. Och tillvändelsen mot Gud när vi kommer upp ur vattnet. Och väljer att vandra resten av våra liv med Jesus. Det är tack vare Jesu död och uppståndelse som vi nu har gemenskap med Gud. Och därför påsken blir så stor och härlig firande, en sån högtid för oss. Det var nu det hände. Jesus dog och han uppstod. Och det är därför vi har ett liv tillsammans med Gud. Gud, en sån Gud som kommer nära oss. Inte som håller sig långt borta, en som blev som oss och dog för vår skull. Jag skulle vilja stanna vid två ord i den här texten också. Det pratas om Kristi uppståndelse. I samhället idag är det få som är lärda eller studerade som förnekar att Jesus fanns, att han levde, att han är en historisk person och att han dog korsfäst döden. Det är mycket väl historiskt dokumenterade sanningar enligt de flesta forskarna idag. Stötestenen är uppståndelsen. För börjar man tro på att Jesus uppstod från de döda, som har lika stor historisk grund egentligen, med lika mycket belägg då. Dock inte utom bibliska, och det är här som det divergerar då. Men om man tror på uppståndelsen så måste man också ta emot livet. Det är det här som blir en så tydligt för mig, att man, för att ta steget och tro på uppståndelsen, så måste man också tro på hela paketet. Och det är därför man som historiker eller som forskare har så svårt att acceptera uppståndelsen, trots att den här mängden av människor som upplever det, får vittna det, får se Jesus, den uppstånden Jesus, och lever resten av sina liv på ett annat sätt. Det är fascinerande att se hur en samling människor som när Jesus arresteras, skingras åt alla håll, blir livrädda, vill inte ens kännas vid honom. Hans främsta tjänare Petrus, som är med där vid sidan om, slutar med att han förnekar honom 3 gånger. 40 dagar senare så står de och predikar i Jerusalem om att Jesus är uppstånden. Det har hänt någonting med dem. Det här är någonting som ingen annan historisk förklaring lyckas tillräckligt bra med att beskriva, hur en samling med människor, det är inte bara en person som gör, utan en samling med människor, och det står i ett annat ställe att flera hundra personer har sett den uppståndne Jesus. Hur kan man i den här miljön komma med en lögn om att Jesus skulle uppstå? Det är fascinerande att se alla möjliga förklaringar som dyker upp på hur det här skulle kunna vara. Men för mig så är det ett starkt bevis, och många fler med mig, att Jesu uppståndelse är lika historiskt dokumenterad som hans död. Genom hans lärjungar och det verk som de gjorde efter att han åkte tillbaka till himlen. Ett annat ord jag vill stanna vid är levande hopp. För det är tillsammans, korsfästelsen och uppståndelsen tillsammans ger oss det här nya livet. Och det ger oss ett hopp om mer, något mer. Men jag gillar att det står inte bara att vi har ett hopp, det står att vi har ett levande hopp. Och för mig är en levande organism eller någonting som lever, det förändras också över tiden. Någonting som utvecklas, någonting som växer. För jag tycker det kan vara som jag ser i mitt eget liv, att jag kan hoppas på Gud och så kan jag hamna i nya omständigheter, nya utmaningar som kan vara större, de kan vara svårare, de kan vara annorlunda än någonting som jag har stött på tidigare. Och då känner jag att det här hoppet, det är möjlighet för det att få växa. För när vi väljer att luta oss tillbaka på Gud och förtrösta på Gud i tro om att han kan allting, då får det här hoppet nytt liv, det får växa till sig igen och det får bli ett större hopp som gör att vi kan stå ännu stadigare nästa gång. Så det utvecklas i takt med att vi möter livet och där vi behöver stångas med och kämpa mot. Vi fortsätter med vers 5. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det är tron och tilliten på Gud som håller oss nära Gud. Beroendet till Gud hjälper oss att inte vandra för långt bort. Som jag beskrev i början, i mitt eget liv så syns det ganska snabbt. Och jag tänker att det är nåd från Gud. Att han låter oss direkt känna av när vi viker av från vägen, så att säga. Precis som en herde som ballar ihop fåren, så är det något får som börjar springa iväg, så behöver han inte vänta på att det springer väldigt långt bort, utan kan hålla. Och därför kan det vara en utmaning när man har gått med Jesus en längre tid att känna att det är de här små detaljerna, att de spelar så stor roll. Men jag känner att det är i mitt liv i alla fall, det är Gud som påminner om saker om och om igen. Ibland så kan det vara så att man behöver bli påminn många gånger om samma sak innan man till slut trillar någon på lätt ner, att jag ska nog göra så här först. Men Gud i hans stora nåd känner oss alla. Men vi kan leva i den här tryggheten, förvissad om att det är Guds kraft som räcker till och det är hans kärlek och nåd som aldrig tar slut. Och att han alltid tålmodigt väntar på oss när vi går vilse eller tröttnar längs vägen. Man kan gå i vissheten att han har gått före, han har gått i vårt ställe före oss. Jag skulle vilja läsa en liten instickare från Jesaja kapitel 58. Vers 11, här står det: Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. När vi börjar prata om prövningar, svårigheter och prövningar hör till naturliga delar i det kristna livet. Här finns det flera olika lärare som drar isär på hur man ska hantera de här. Men det som finns gemensamt är att det är genom hoppet och tron på att det är genom Guds kraft som vi kan ta oss igenom de här prövningarna och möta dem med glädje, som inte beror på omständigheterna utan på en tacksamhet för att Guds nåd finns i våra liv, och med vetskap och förtröstan om att Gud aldrig låter oss pröva utöver våran förmåga, samt att allt samverkar till det bästa för oss som älskar Gud. Två bibliska sanningar som vi kan hitta i första Korinthierbrevet kapitel 10 och Romarbrevet kapitel 8. Att lita på att Gud alltid vet vad han gör. Det finns viktiga påminnelser i versen om varför vi ska vara glada. Ska vi vara glada för att allt är bra? För att vi har det vi behöver? För att pelletspannan börjar fungera igen då, när den har strulat i en vecka och alltid stängt av sig när man kommer hem från jobbet? Glädjen finner vi i att vi har Gud med oss. I alla omständigheter så finns han med och han går bredvid oss. Guds ande kan fylla oss varje dag. Vi har hoppet i honom. Det får mig att tänka på huset på klippan och huset på sanden. Om vi sätter huset på klippan och förtröstar på Gud, så kommer det att stå kvar. Det finns en berömd författare som många säkert har hört talas om, som heter Joni Eriksson Tada, som är född på jag tror hon är född på 50-talet. Men 1967 i alla fall så var hon utsatt för en, eller så hade hon en dykolycka. och bröt nacken och blev förlamad från halsen och neråt. Hon har skrivit många böcker om sitt liv och om lidande och svårigheter som man kan stöta på i livet. Men det finns några viktiga steg i hennes liv som fick henne att hitta tillbaka till en kärlek till Gud, en kärlek till livet och en hopp framåt. Och en viktig första del var att acceptera att det finns omständigheter som är svåra. Och i hennes fall så hon fick acceptera att hon var förlamad. Det kom många och bad för henne att hon skulle bli helad, att hon skulle kunna gå igen och så vidare. Och gång på gång så hände det inte. Till slut så förlikade hon sig med att det är nog det här som Gud har för mig. Och steg två var att hitta Gud, en djupare relation med Gud som inte berodde på att Gud gav henne precis det som hon ville ha. Utan förtrösta på att Gud ger mig inte det jag vill ha, utan han ger mig det jag behöver. Så Gud leder mig trots de här omständigheterna in i någonting större. Och det här är någonting som har drivit henne vidare, och hon har startat en stor organisation som jobbar med handikappade personer eller personer som har gått igenom liknande situationer och hjälper dem att hitta en förtröstan och en tro i Gud. Men det här ledde till slut för henne i en djupare glädje, en djupare gemenskap med Gud, en djupare tro. En tro som består också i lidandet och i svårigheter. Hon har ett känt citat som är: "Sometimes God allows what he hates to accomplish what he loves." Så ibland tillåter Gud det han hatar för att uppnå det han älskar. Ibland är det nödvändigt för Gud att låta oss gå igenom svårigheter för att vi ska komma till den plats dit vi behöver komma. Och det här är nog en av de svåraste delarna i den kristna tron att begripa. Det är svårt att intuitivt förstå hur Gud tänker när han agerar så här. Men likväl någonting som jag tror är viktigt att ha med sig i sitt kristna liv. Att ett lidande och utmaningar behöver inte vara en svårighet enbart, utan det är någonting som kan leda oss till en starkare tro, en karaktär och framförallt då en medkänsla också för de människorna runt omkring oss. Under covid-perioden fick jag känna på, eller jag fick det i slutet på 2020, och fick känna på hur det var att vara psykiskt trött. Jag kunde inte sitta och titta på en dataskärm. Jag fick huvudvärk ofta. Jag kunde inte läsa. Kunde inte sitta med ansökan till Försäkringskassan. Hur ska man få sjukpenning och så vidare. Det här är någonting som hjälper mig oerhört mycket idag. Som chef. I mitt liv. Och jag ser att det är något, en medkänsla, precis som Gud har lagt ner i mig, att det finns en mycket större förståelse för när man verkligen är där och verkligen är sjuk, och att lyssna på den som är sjuk, att det finns en jobbig upplevelse när man är där, när man är på botten och inte klarar av att göra sakerna själv, som jag inte hade haft på samma sätt annars om jag inte hade gått igenom det här själv. Och jag tror flera av er har liknande upplevelser. Men det är, jag tycker det är uppmuntrande att känna att Gud låter allt samverka till det bästa. Inte bara det goda, utan även det som känns som lidande i stunden. I vers 8 så står det: "Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje, när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning." Och det är vår utmaning här, att tro på någon som vi inte ser. Att i ett samhälle där mycket förnekar, nedsätter andlighet, vi ser en viss förändring, men det är fortfarande så, tycker jag mig själv se, att intellektuellt vetande, empiriskt vetande och fokus på kroppsliga och hälsomässiga aspekter som självförverkligande, sexualitet, framgång, materiell rikedom. Men det är så viktigt att komma ihåg i den här världen som vi lever i, att vårt hopp är till någonting som är större. Det är så mycket större än det här. Det är så lätt att sänka blicken i en omgivning som hela tiden gång på gång repeterar och pratar om att, ja, vad det nu kan vara, vad man har köpt eller vad man ska göra, vad man ska resa, hur man ska göra. Allting handlar om hur man ska spendera sina pengar för att förverka sig själv och leva i en högre nivå utav njutning på olika sätt. Viktigt att hålla det perspektiv som nämns i slutet på versen. Målet för er tro är era själars frälsning. Vi har ett löfte om evigheten. Vi har ett löfte om att vi kommer till Gud. Och en Gud som uppmanar oss att inte samla våra skatter här på jorden utan att samla skatter i himlen. I Jesaja 58 innan den här texten kommer om den vattenrika trädgården så uppmanas man om att ha en rättfasta. Vi ska inte bara fasta och se ut som att vi lider för Guds skull. Utan att vi ska ta hand om de fattiga. Att vi ska hjälpa de hjälplösa. Redan långt innan Jesus kom så pratade Gud om det här. Att det är hans perspektiv att vi ska älska varandra. Vi ska ta hand om varandra. Men det var så svårt för Guds folk att förstå budskapet. Och det är inte egentligen inte förrän Gud kommer nära. Och det här är också en skillnad med den kristna guden gentemot andra gudar. Vi har en Gud som kommer oss nära. Flera andra religioner är lättare att tro på för att Gud är långt borta. Det är någonting som inte påverkar. Men Jesus kommer oss nära. Och vi får se hans livsexempel framför våra ögon. Och det blir svårt för lärjungar att följa honom till slut. Man ser att han samlar stora skaror till en början, men sen står det också att till slut blir det så svårt det som han sa. Det blir så provokativt det som Jesus kommer och säger att lärjungarna börjar lämna honom. Det är det kall som Gud har för oss idag att i frimodighet och förtröstan får gå tillsammans med Jesus och leva ett liv som han levde. Och det är en livsresa som i lite beror på vad vi kan göra själva. Det beror mest på vad Gud kan göra genom oss. Där vi får låta honom leda och lita på att hans kraft håller. Att hans vishet är större än allt som finns runt oss i världen. Amen. Tack Gud Herre att du är en klippa som vi kan luta våra liv på. Vi kan bygga vårt hus, vårt hem på dig Herre. Så att det står när stormen viner Herre. Och också lyssna till dina uppmaningar Herre. Att kunna sätta andra för oss själva. Att kunna leva ett liv som du levde och ta oss an de som lider, de som har det svårt, de fattiga, de som är nödställda Herre. Tack Gud för att du är nådefull och god, att du har kommit ner och visat exemplet och öppnat dörren till ett evigt liv för oss genom din död och uppståndelse. Tack Gud. Amen.
Tack Andreas. Vi ska nu ge tillfälle för förbön och